Historia du borde fått lära dig är en exklusiv Podme-produktion av och med Fredrik Timell om historiska händelser, personer och platser som fascinerar lite extra. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podme. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis.
Varmt välkommen till Historia du borde fått lära dig. En podcast om historia där vi förkovrar oss i skeenden, personer och platser från dåtiden som i mitt tycke har blivit någorlunda förbisedda av det populärhistoriska etablissemanget. Om det nu finns ett sådant. Dessa små eller stora ögonblick från vårt gemensamma arv vidareförmedlas därför i detta forumet från mig till dig. Har du inte lyssnat tidigare kan jag nu tillåta mig själv att presentera mig. Mitt namn är Fredrik Timell. Jag ska vara din ciceron i dagens ämne som berör konflikter i Medelhavet. Med USA, Sverige och nordafrikanska pirater som huvudintressenter. En liten monolog om slavhandel, en supermakt i vardande och Medelhavets otrygga vatten där Sverige tvingades punga upp för att slippa trakasseras. Jag har i min research till detta avsnitt använt mig av Eskil Borgs förtjusande verk Svenska konsuler och slavar i barbareskkaparnas Tripoli. En studie i makt, girighet, våld och förtryck. Den finns att låna på Kungliga biblioteket om någon av er skulle önska att dyka ner djupare i ämnet. Men, nog med inledning. Idag ger jag er historien om Sveriges obskyraste krig, barbareskkriget. Medelhavet, början på 1800-talet. Mycket nöje. Vi ska, eller närmare bestämt, jag ska således idag prata Nordafrika, slavhandel med europeer och ett oerhört obskyrt svenskt krig. Vi kan ju då för ordningens skull börja med att prata om Nordafrika. Medelhavets södra strand och ett soldränkt område med långtgående anor. Det varma klimatet till trots är associationerna till regionen för egen del långt ifrån paraplydrinkar och semesterparadis. Kanske kommer det sig av att jag har färgats av den historia jag idag ämnar att delge. För protokollets skull är det därför av godo att meddela att min definition av Nordafrika möjligen inte sammanfaller med din. Det är ju så olika nu för tiden vad Nordafrika egentligen ska bestå av. FN hävdar exempelvis att Sudan och Egypten ska ingå i den nordafrikanska gemenskapen. Något som jag och det grövsta ställer mig emot. Dels av principiella skäl, dels av historiska. När jag pratar om Nordafrika idag kommer det beröra de territorier som innefattas i statsbildningarna Marocko, Algeriet, Tunisien och Libyen. Med det lilla förbehållet här att den libyska statsbildningen i talande stund minst sagt vilar på en skör grund. I vår stundande odyssé över den obskyra barbareskkonflikten kommer vi dock att göra en liten rokad och slinka in nya epitet på de länder jag anser ingår i Nordafrika. Vi kommer benämna Algeriet som Algiers, Tunisien som Tunis och Libyen som Tripoli. Marocko låter vi däremot fortsatt vara Marocko. Men namnskiftet på de tre uppräknade kommer sig av att territorierna under den epok vi ska spola tillbaka klockan till gick under just de namnen. Ni som är någorlunda bevandrade i nordafrikansk geografi kan nu stoltsera med kunskapen att namnen kommer ifrån de tre huvudstäderna i länderna. För er andra med kunskapsluckor i ämnet kan ni nu glädja er åt att dessa har fyllts igen. Vi kommer främst att prata Tripoli, den östligaste av barbareskstaterna. Men först en liten överblick kring vad barbareskstaterna egentligen var och hur de uppkom. Marocko, Algiers, Tunis och Tripoli var från 1500-talet fram till 1800-talet i den ottomanska sultanen i Konstantinopels maktsfär. Dejour var dessa städer och omkringliggande områden sultanens, men de facto var de relativt självstyrande regioner. Vad som gör Marocko, Algiers, Tunis och Tripoli så speciellt under den här perioden var att deras ekonomier till stor del baserades på piratverksamhet. Dessa fyra systrar till nationer bildade det som under många hundra år i Europas historia beskrevs som barbareskkusten. Och där var fruktade sjörövare hemmahörandes. Kort bara om den historiska bakgrunden till ordet barbaresk. Etymologiskt är ordet barbaresk omtvistat. Somliga hävdar att det härstammar från det grekiska ordet barbaros som betyder utlänning. Andra hävdar att det härstammar från arabiskans arah el berber, vilket betyder berbernas land, utefter folkgruppen berber som lever i Nordafrika. I svensk historieskrivning kan man också se omskrivningar som barbariet användas flitigt för att beskriva regionen. Knappast ett namn som osar av lättillgänglighet och mys. Skepp från barbareskstaterna seglade alltså ut från hamnarna i Marocko, Algiers, Tripoli och Tunis med ont uppsåt. Sjöröveri, eller kaperi, kalla det vad du vill, var en fullt legal verksamhet och i stor utsträckning ett karriärval i dessa länder. Det styrande insåg att det var svårt att hårt beskatta en utfattig befolkning. Och då man höll sig med dyra legoarméer var dessa såld tvungen att betalas på något vis. Pirateri blev den grunden som ekonomin vilade på. Och det härskande i barbareskstaterna satte i system att alltid ligga i krig med någon europeisk stat. Det förklarades krig kors och tvärs gentemot europeiska makter med handelsintressen i området. Från europeiskt perspektiv kunde man ofta köpa till sig en dyr fred. Ibland för en förutbestämd summa och ibland för ett årligt tribut. Ibland båda två. Eller förvänta sig att ens fartyg och dess besättningar skulle få utstå kapningsförsök med de hemskheter som är förknippat med detta. Barbareskstaterna nöjde sig dock inte med att bevaka sin egen kustlinje och kräva stålar av dem som seglade i deras vatten. Ibland gav man sig ut på plundringståg väldigt lika vad vikingarna hade gjort sisådär 1000 år tidigare. Och på samma sätt terroriserade man befolkningarna långt borta ifrån Nordafrikas kust för att ta slavar tillbaka till sina hamnar. Muslimer var enligt Koranen och enligt traditionen ej tillåtna att ta andra muslimer som slavar. Därför var kristna europeer en hett eftertraktad handelsvara för rika mohammedaner runt om i den muslimska världen. Den famösa turkräden på Island är ett tydligt sådant exempel på hur illa det kunde gå när slavhandlare la beslag på ont anande civila. År 1627 tog sig en rad skepp från Nordafrika hela vägen upp till Island och skapade ordentligt med oreda. Under den sommaren genomförde man horribla massakrer där man dödade alla som gjorde motstånd och tog kvinnor och barn till fånga för att sedan transportera dem tillbaka igen till Tunis och Algiers som slavar. Totalt bedöms det att cirka 380 islänningar blev bortrövade. Dessa olycksaliga 380 själar var däremot bara en droppe i havet. Det beräknas att över 1 miljon europeer under en 300-årsperiod rövades bort och togs till Nordafrika som slavar och fångar. Livet som slav i dessa länder behövde dock inte vara så illa. Speciellt i jämförelse med den typen av slav vi känner till från den transatlantiska slavhandeln, där människor jobbade ihjäl sig under vedervärdiga förhållanden. Hade man tur som en europeisk slav i Nordafrika kunde man bli en typ av statussymbol för rika muslimer i städerna och behandlas relativt väl där man erhöll en typ av social status. Det finns till och med några exempel på slavar som kunde jobba sig till sin frihet eller få sin frihet genom att konvertera till islam. Det mest kända exemplet är kanske den isländske prästen Olafur Egilsson som blev tagen som slav under turkräden 1627 men som senare skulle återvända till sitt hemland. Han lyckades bli fri efter att konvertera till islam och gjort pilgrimsvandringen till Mekka. Efter det drog han hem till Danmark och chillade. Vi har även exempel på europeer som råkat ut för hemska förhållanden men ändå lyckats ta sig hem. Sjökaptenen och svensken Marcus Berg, ej att förväxla med hans namne, fotbollsspelaren, blev tagen som slav under en seglats i Medelhavet på 1750-talet. Han vittnade om sina upplevelser när han kom hem i boken Beskrivning över barbariska slaveriet ute i kejsardömet Fes och Marocko. Berg vittnar om sadistiskt övervåld från fångvaktare och hur pryglandet av honom och hans medfångar var ett vanligt inslag i vardagen. Flera av hans kamrater från skeppet dog i sjukdomar eller drevs till vansinne av den obarmhärtiga behandlingen. Andra av hans kamrater släpptes fria efter att ha konverterat till islam, men nödgades då att försöka försörja sig själva på gatan i en värld där de varken kunde språket eller förstod kulturen. Marcus själv blev tvingad att bygga hönshus och andra konstruktioner i ett arbetsläger tills han lyckligen blev friköpt tillsammans med 8 andra svenskar och kunde ta sig hem efter 2 år i slaveriet. Är man satt i skuld är man icke-fri, men är man satt i slaveri är man ohyggligt ofri. Barbareskstaterna fick givetvis inte ostört hålla på och terrorisera Europas befolkning på det här viset. Vid flertalet tillfällen skickade straffexpeditioner ut från europeiska hamnar för att lära nordafrikanerna att veta hut. Men i slutändan var det inte mycket som kunde uträttas för att få piratverksamheten att upphöra. Lättast var att bara betala muter och tribut för att slippa tjafset. För vissa europeiska nationer var det till och med fördelaktigt att barbareskstaterna fick hålla på och härja, framför allt England och Frankrike. England och Frankrike hade de bästa ekonomierna i Europa och hade utan problem råd att betala de mutor som behövdes. Men de visste att många andra fattiga nationer, som Sverige exempelvis, svårligen kunde punga ut stora belopp för att freda sin sjöfart. Därför var det inte ovanligt att både Frankrike och England trissade upp priset på mutorna så att konkurrensen om handeln i Medelhavet skulle falla till deras fördel. Kung Ludvig den 14 av Frankrike ska till och med ha sagt: om det inte fanns ett Algiers skulle vi vara tvungna att bygga ett. Valde man att segla i Medelhavet med handelsfartyg var man således tvungen att antingen betala härskarna i Marocko, Algiers, Tunis och Tripoli eller låta sina handelsfartyg eskorteras av krigsfartyg. Och ofta var det då absolut billigast att bara betala mutorna. Dessa mutor blev som en försäkringspolicy som gjorde att man kunde segla i fred. Handelsskeppen hade då med sig ett så kallat turkpass, ett dokument som i god ordning förklarade på de lokala språken att det här fartyget gick minsann inte att borda då man hade betalat sin avgift. Men turkpassen var inte Sveriges första försök till lösning på problemet. När svenska fartyg i allt större utsträckning började söka sig till Medelhavets hamnar under 1600-talet i takt med att sjöfarten förbättrades och att kommunikationerna utvidgades hade man råkat ut för piraterna. För att ta ett exempel beräknas det att under 1600-talet hamnade ungefär 100 olyckliga svenskar i fångenskap i Algiers. Och Algiers utgjorde bara en av de 4 barbareskstaterna. När problemet med sjöröveri blev allt mer påtagligt försökte Sverige sätta hårt mot hårt. Sverige grundade ett eget kaperibolag, alltså ett företag med enkom pirateri i sin verksamhetsbeskrivning. Men idén föll platt. Bara ett skepp sändes ut av företaget på världens hav och det beslagstogs snabbt av guvernören i Goa i Indien när det råkade befinna sig där. Det bedömdes lättast att betala mutorna till barbareskstaterna och för det behövde man diplomatisk representation på plats. Som nämnts kommer vår historia idag om Sveriges obskyraste krig kretsa kring en av de 4 barbareskstaterna, nämligen Tripoli. På 1740-talet upprättar Sverige ett konsulat i staden för att kunna förhandla med den sittande härskaren om det tribut och mutor som skulle betalas för att slippa med det slitsamma i att råka ut för sjöröveri. Konsulatet var väl något av en succé får man säga, och efter dess upprättande och hårda förhandlingar kommer man fram till att svenska skepp ska fredas från svårigheterna eftersom Sverige var villiga att betala tribut. Vissa incidenter hände visserligen i tid och otid, men på det stora hela kunde svenska skepp och handelsfartyg dansa sig fram i Medelhavets hamnar utan påtaglig fara från de fruktade piraterna med hemvist i Nordafrika. Detta fram till 1700-talets slut, då Sveriges kanske mest obskyra krig skulle börja. Upprinnelsen till konflikten var ett härskarbyte i Tripoli. Härskarna i Tripoli kallades pashor, eller pasha i singular, och utnämndes nominellt från det styrande i Ottomanska riket i Konstantinopel. Att betona är just ordet nominellt här. I praktiken var härskaren i Tripoli kung över sitt eget rike och styrde med järnhand över sina undersåtar och sina piratflottor. Under det tripolitanska inbördeskriget i slutet på 1700-talet hade den styrande dynastin Karamanli tvingats bort från tronen, men lyckades i slutskedet av konflikten att ta sig tillbaka till den högsta makten. Det tog dock inte lång tid innan man blev osams inbördes om vem som egentligen skulle styra nu när man återigen var högsta hönset. Och det slutade med att pretendenten Yusuf Karamanli dödade sin bror Hammet och i ensam regi besteg tronen. Yusuf Karamanli blev således Yusuf Pasha i nådens år 1795. Vanligtvis när en ny härskare tillträdde var det brukligt att av europeiska länder översköljde denne med olika gåvor. Cash gick alltid bäst. Dessa gåvor skulle säkra ett nytt fredsavtal mellan Sverige och Tripoli så att svenska skepp inte skulle råka ut för att bli kapade av tripolitanska pirater. I och med det osäkra läget med en ny härskare ville Sverige ogärna göra en dålig investering med att direkt skicka gåvor / tribut till Yusuf Pasha och avvaktade med att skjuta över kosingen. Anledningarna bakom resonemanget kändes glasklara. Ingen visste hur länge denna nya uppkomling skulle sitta kvar på tronen. Och bättre var då att vänta en smula och se ett slag. Annars kanske man hade slängt en massa gåvor och pengar i sjön. Föga förvånande tyckte Yusuf Pasha att detta var en skymf som inte kunde tolereras. Och han började därmed att kapa svenska fartyg så fort han fick chansen. Först att råka illa ut från svensk del var skeppet Aurora som seglat ut från Stockholm senvåren 1796 med kära, virke och järn i lasten med Venedig som mål. När man seglar in i Medelhavet har man oturen att stöta på ett piratskepp från Tripoli och lasten konfiskeras samtidigt som besättningen tas som gisslan. Historien upprepar sig flera gånger mellan 1796 och 1797 då piraterna lyckas sammantaget att kapa 6 stycken skepp med dyrbar last och svenskar ombord som seglare. Över 70 svenskar totalt slängs nu in i Tripolis olika fängelsehålor och en obarmhärtig och menlös existens inleds för dessa stackars satar i väntan på att förhandlingar mellan Tripoli och Stockholm ska inledas. En svensk delegation seglar ner och sluter upp med den svenska konsuln och förhandlingar med Yusuf Pasha inleds för att få loss svenskarna. Slutligen bär förhandlingarna frukt när Sverige bestämmer sig för att betala en ohyggligt stor summa pengar plus gåvorna till Yusuf Pasha, som i hans mening skulle ha betalats för länge sedan, för att de svenska fångarna skulle släppas fria och för att fred återigen skulle råda mellan Sverige och Tripoli. Yusuf Pasha verkar nöjd. Och han utbrast att evig fred skulle råda mellan Sverige och Tripoli efter denna överenskommelse. Sverige ansåg sig ha gjort härskaren nöjd och att från och med nu skulle svenska handelsskepp fredas från angrepp i regionen. Chi fick dock Sverige när en massa oförutsedda problem uppstår i samband med att gåvorna ska levereras och att en del av betalningen till Pasha blir något försenad. Yusuf tycker inte att avtalet upprätthålls och 2 nya svenska fartyg kapas i Medelhavet och besättningarna tas till fånga. Yusuf Pasha kräver nu ytterligare en stor summa pengar av den svenska regeringen för att besättningsmännen ska släppas och ställer höga krav på den stackars svenska konsuln. Konsuln skriver förtvivlat hem till Sverige och beklagar sig med orden, citat: "Jag har arbetat dag och natt för att bibehålla vänskapen emellan dessa satans packet och oss." Slut citat. Nu börjar svenskarnas tålamod att tryta. Året innan hade man ju betalat en hutlös summa för att Pashan skulle låta svenska fartyg segla i godan ro i Medelhavet. Resten var ju på väg av cashen. Det var bara något försenat. Nu skulle man plötsligt tvingas betala ännu mer än vad dealen hade stipulerat från början. Jag antar att man här från svenskt håll upplever det uråldriga dilemmat om huruvida det är lönt att betala en utpressare, eller terrorist om man så vill, om man vet att det inte går att lita på motparten. Efter lite överläggningar i det svenska regeringskansliet med kungen vid rodret bestämmer man sig för att förvägra Yusuf Pasha dessa nya krav som nu ställs på ännu mer pengar. Det görs med all sannolikhet med vetskapen om att det inte ser ljust ut för de seglare som sitter i fängelse i Tripoli. Samtidigt som man nog är ytterst införstådd kring att det kommer att kräva att svenska krigsskepp tar sig till Medelhavet om man ska få sin vilja fram. Yusuf Pashas svar låter inte vänta på sig. Den svenska flaggan utanför Sveriges konsulat i Tripoli huggs ner med ett par sabelhugg, vilket ska ses som en ceremoniell krigshandling. Och sedan börjar ohämmade attacker mot svenska handelsflottor i regionen. Nu råder alltså fullskaligt krig mellan Sverige och Tripoli. Från Tripolis sida går det hela väldigt bra. Och på bara några månader har Yusuf Pasha och hans piratflotta kapat 13 svenska fartyg med totalt 131 svenskar som nya gisslan. Och med dyrbar last i form av virke, järn, bäck, kära, vin, konjak, socker och kaffe. Yusuf Pasha känner att det återigen är dags för förhandlingar. Och han kräver nu en astronomisk summa på ungefär 5 gånger så mycket som han krävt tidigare. Sverige, som förberett sig på konflikt och tidigare skickat ut en militär expedition till området, får se sitt svenska örlogsfartyg Thetis med överstelöjtnant Carl Gustav Törnqvist i spetsen i december år 1800 nå fram till Tripoli för att sätta press på Yusuf Pasha och förhandla ned den omöjliga summan som begärts. Törnqvist inleder tuffa förhandlingar. Efter ett par omgångar av meningsutbyten fram och tillbaka kommer man fram till att kravsumman skulle kunna sänkas till hälften om Sverige årligen betalar tribut till tripolitanerna. Båda sidor verkar nöjda och den svenska flaggstången sätts åter på plats utanför konsulatet. Och Pashan förbereder sig för att frige de svenska fångarna så fort han har fått sina pengar. Svenska delegationen seglar nöjda från Tripoli mot Europa och skickar snabbt hem bud till Stockholm om de villkoren som hade förhandlats fram. Problemet var bara att den här dealen inte alls accepterades av de styrande i Stockholm när nyheten om affärsuppgörelsen når dem några månader senare. Sveriges kung, hans majestät Gustav den fjärde Adolf, tycker att det är alldeles för dyrt och han ansåg sig inte ha råd att betala en sån hutlös summa till någon piratkung i Medelhavet. Istället förberedde han att utöka den militära närvaron i regionen och 1801 beordrar han 3 fregatter, alltså ytterligare 3 krigsfartyg, att segla mot Tripoli för att sätta press på Pashan och förbättra villkoren. Fartygen Camilla, Sprängporten och Fröja börjar således sin långa seglats ned mot Barbareskstaterna med konteramiralen Rudolf Cederström i spetsen och med orden att med vapen i hand återställa tingens ordning. Den svenska konsuln i Tripoli försöker under tiden förhala och försena och hävdar att överstelöjtnant Törnqvist som seglat iväg med Thetis för att hämta pengarna som Pashan krävde har blivit lite försenad över att britterna blockerar honom i Livorno. Under en audiens med den svenska konsuln stampar Yusuf Pasha i golvet och skäller ut honom efter noter med följande ord. Citat. Du har burit lögn för mig hela tiden. Sverige är falskt. Ta ner flaggan. Du är min slav, hit med järn. Jag ska stoppa dig först och sedan de övriga svenskarna i kanoner och skjuta av er till Livorno för att se om det är blockerat. Fort, ut med dig. Understå dig inte att titta utom porten. Slut citat. En väldigt arg Pasha. Under 1801 tar det hela 6 månader för alla 3 svenska fregatter att ta sig till området vid Tripoli. När skeppet Camilla slutligen når fram, som sist i raden av den svenska flottan, finner det sitt systerskepp Freja bombardera tripolitanerna, understödda av den amerikanska flottan. Det amerikanska örlogsfartyget Boston har gått in på svenskarnas sida i konflikten. Och för första gången sedan amerikanerna slog sig fria från britterna ligger man nu också i krig. Detta med samma motståndare som Sverige, Tripoli. För att förstå varför de nyligen formerade Förenta staterna gett sig in i kampen på svenskarnas sida måste vi spola tillbaka klockan lite. Vi lämnar därmed konflikten i Medelhavet och kanonsalverna som sjuder från svenska och amerikanska krigsfartyg för att bege oss mot Amerika. Ah, Amerika. Landet i väster där 1/8 av amerikaner idag någon gång under sin livstid jobbar på McDonald's. De amerikanska staterna föddes när de gick vinnande ur sitt befrielsekrig med Storbritannien och där 13 kolonier bröt sig loss. I och med sin nyfunna självständighet omfattades inte längre amerikanska skepp under Storbritanniens fredsvillkor skrivna med Barbareskstaterna. Alla amerikanska handelsfartyg som seglade i Medelhavet under amerikansk flagg blev således fair game för sjörövarna från Nordafrikas kuster. Snabbt började nu amerikanska skepp att bordas och plundras av piraterna samtidigt som deras besättning drogs in i slaveri. För att lösa situationen inser amerikanerna att de också måste börja muta barbareskstaterna och tributavtal förhandlas fram för att slippa bli trakasserade. Avtalen var ju inte direkt någon höjdare för supermakten i vardande. Alla fyra stater på barbareskusten måste ju mutas och vid år 1797 uppgick dessa mutor till mellan en femtedel och en sjättedel av den totala federala amerikanska statsbudgeten. En summa så hutlös att den var en ohållbar lösning. Efter mycket om och men och med en massa debatt bland amerikanska politiker bestämmer man sig för att situationen är riktigt ohållbar och en flotta måste byggas för att bevara amerikanska intressen i Medelhavet. Republikanerna tjurar såklart. De tycker att statsbudgeten inte ska utökas för att betala för någon flotta. Men förslaget går igenom och flottan börjar byggas. Så kom det sig att den amerikanska marinen såg världens ljus. När Thomas Jefferson blev vald till president över Förenta staterna år 1801 såg Yusuf Pasha sin chans att klämma ur lite mer kosing ur amerikanerna än vad de redan betalade. Han skickade ett kravbrev i stil med "Hej, ge mig mer pengar, annars kommer ni få sota." Nu var det dock andra tider och jänkarna hade fullkomligen tröttnat på att prisa dessa hutlösa tribut. Jefferson säger därför nej. I vanlig ordning blir därför den amerikanska flaggstången nedhuggen utanför deras konsulat i Tripoli och amerikanerna låg nu de också i krig. Därför gjorde den amerikanska flottan gemensam sak med den svenska i nådens år 1801 och ligger utanför Tripolis hamn och bombarderar. Den svenska och amerikanska flottan bombarderar Tripoli. Men försvaret är lite för mastigt för att elden ska ha någon större verkan. Gå i land och attackera är det heller inte tal om. De flesta matroser i den svenska eskaden är nya rekryter utan riktig stridsvana. Och det finns inte minsta möjlighet till att de skulle lyckas med att storma citadellet inne i Tripoli. Ett dödläge infinner sig. Yusuf Pasha har ingen möjlighet att sända ut en egen flotta stor nog för att mota bort hans fiender. Och svenskarna och amerikanerna har ingen möjlighet att storma Tripoli. En blockad av staden inleds från havet, men då man inte blockerar Tripoli från land kan staden ändå försörjas med livsmedel. För att inte råka ut för mer sjöröveri och för att det inte är så mycket action som händer utanför Tripoli bestämmer sig chefen för den svenska flottan, Cederström, att två fregatter kan lämna blockaden för att istället eskortera svenska handelsfartyg ute på Medelhavet. Till slut, i oktober 1802, lyckas svenskarna få till fredsförhandlingar till amerikanernas förtret. Cederström sätts i land och tuffa fredsförhandlingar inleds. Efter återigen några vändor fram och tillbaka kommer man överens. Sverige ska betala en engångssumma på cirka hälften av det som kommits överens om av Yusuf Pasha och överstelöjtnant Törnqvist något år tidigare eller två. Samtidigt som tributen Sverige skulle betala sänks till mer än hälften av vad tripolitanerna krävt från början. Amerikanerna blir ju såklart svinlacka på att svenskarna överger dem i kampen. Den amerikanske utrikesministern James Madison kunde hösten 1802 i en rapport som skickats hem till Washington läsa, citat, "Sverige har slutit en vanhedrande fred med Tripoli." Slutcitat. Nu äntligen släpps även alla svenskar som suttit fängslade eller blivit förslavade fria av Yusuf Pasha. Alla utom en viss Abraham Gillberg som under fångenskapen valt att konvertera till islam. Konteramiralen Cederström skriver hem till kungen Gustav den IV Adolf om saken att, citat, "en varit nog äroförgäten att han antagit den mohammedanska läran." Slutcitat. Den svenska konsuln rapporterar samtidigt lite mer lakoniskt hem till Stockholm att Gillberg, citat, "törnat turk." Slutcitat. Så kom det sig att freden uppnåddes mellan Sverige och Tripoli i det som ska kallas barbareskriget. Sverige är nu för tiden inte direkt av en konfliktsökande natur. I alla fall inte som vi känner det idag. De senaste 200 krigsfria åren är däremot inte alls representativa för vårt lands långa historia. Du kanske har hört talas om Sveriges otaliga krig med Danmark, om våra härjningar i Tyskland under 30-åriga kriget, våra många krig med Ryssland som slutligen skulle leda till att Sverige förlorade sin östra rikshalva Finland, eller att vi skövlade Polen så pass mycket vi kunde under ett antal år. Men nu har du också fått höra om barbareskriget. Hoppas att det har varit förnöjsamt. Amerikanerna skulle fortsätta kampen mot tripolitanerna på egen hand. I oktober 1803 går ett av de största amerikanska fartygen på grund utanför Barbareskusten och stjäls av tripolitanerna. Samtidigt som Yusuf Pasha då tar 300 amerikanska matroser till fånga. Amerikanerna vill inte att fienden ska kunna använda skeppet efter att det är lagat, så man gör en räd in i Tripolis hamn och tänder lyckosamt eld på sitt gamla slagskepp för att det inte ska användas emot dem. 1804 byter jänkarna välbehövligen taktik. Man sätter i land den nyligen skapade marinkåren i Egypten och plockar upp 500 legoknäktar på vägen för att attackera landvägen. När man kom i närheten av Tripoli ger Pashan upp och man börjar då att förhandla. Amerikanerna går med på att betala för sina gisslan inne i staden, men sa samtidigt att nu var det definitivt slut på tributtjafset. I alla fall från en barbaresk stat. Man får alltså mycket bättre villkor än vad svenskarna lyckats uppnå 2 år tidigare. Det första barbareskriget skulle också för amerikanernas del komma att följas av ett andra sådant. Denna gången mot Algiers. Algerierna förklarar USA krig 1812 när landet återigen ligger i krig med Storbritannien. Jänkarna krigar klart med Storbritannien och sen när freden där nåtts skickar man över hela sin flotta över Atlanten 1815 för att ta hand om Algerierna. I juni vinner man slaget om staden och tvingar barbareskerna att betala skadestånd och säger upp det gamla avtalet med att betala tribut. Vinden hade vänt. Nu var det även andra tider i Europa. Efter Napoleonkrigen bestämde sig Europas makter att nu fick det vara slut på piratandet i Medelhavet. En gemensam flotta bestående av holländare och britter tar sig till Algiers och bombarderar skiten ur stället. Tusentals kristna slavar och fångar friges. Och det här är början på slutet för barbareskstaternas existens. Ett försvagat ottomanska imperiet kunde inte skicka förstärkningar till sina vasaller. Och de västeuropeiska makterna drar ifrån teknologiskt i och med industrialiseringen som är i sin linda. Yusuf Pasha skulle sitta kvar på tronen i Tripoli ända fram till 1832 då han abdikerade till förmån för en av sina söner. Nästan direkt därefter blev det inbördeskrig och ottomanerna passade då på att ta tillbaka självständigheten från Tripoli och Karamanli-dynastin som styrt området i nära 120 år förlorade kontrollen över Libyen. Då hade redan år 1830 hela Algeriet fallit till fransmännen som valde att kolonisera området och inkorporera det i Frankrike. Tunisien och Marocko skulle senare gå samma öde till mötes, medan det som idag är Libyen stals av ottomanerna från italienarna i början på 1900-talet. Sverige betalade för sista gången en tribut till en barbaresk stat när man gjorde det till Marocko år 1845. Ungefär samtidigt väljer man dessutom att stänga konsulatet i Tripoli, då det inte fanns någon större anledning att längre ha det öppet. Det var slut med sjöröveriet och med tributbetalningarna. Eller ja, slut på sjöröveriet var det väl kanske inte. Det är något som fortsätter än idag och är en multimiljardindustri. Men Nordafrika är inte längre en spelare att räkna med. Nu är det istället Öst- och Västafrika som håller fanan högt inom den sektorn. Tack för att du har lyssnat och för att du har lärt dig mer om Sveriges obskyraste krig.
Historia du borde fått lära dig är en exklusiv Podmy-produktion av och med Fredrik Timell om historiska händelser, personer och platser som fascinerar lite extra. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podmy. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis.